Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Allt är klart.
Nu är allting klart. Och säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Charlie Sjöstrand med alldeles som vanligt, Emil Sjölin med alldeles som vanligt. Men med oss idag har vi också finfrämmad ju, Christian Albinsson. Hallå där.
Tack så hjärtligt.
Du, vad kul att du tog dig tid.
Ni spelar ju in på en tid där jag ofta är väldigt trött på söndagkvällar när man ska upp och jobba. Dagen efter slava, men idag ska
man inte. Din starkaste tid. Nej, just det. Nu är det ju röd dag, men sådana superentreprenörer som du, ni skiter väl i röda dagar och sånt, gör ni inte det?
Ja, men det är ju framförallt att det, man kan ju bestämma sin egen tid lite grann. Så att imorgon ska jag faktiskt på fin besök till Tobbe Karlsson i Karlskrona.
Dra på triss, och vad ska du göra hos Tobbe Karlsson i Karlskrona?
Vi ska jobba lite med handbollslandslaget som vi ju gör lite innehåll åt. Bland annat de här som jag puffats för tidigare, de här trevliga små dokumentärerna som du också har jobbat med. Som handbollslandslaget lägger upp på sina egna sociala medier. Vi tänkte att fan, Tobbe Karlsson har gjort en häftig karriär i landslaget som liksom bara tog slut utan att någon, ja visst, det blev en sån där inlägg på sociala medier, men ingen riktig sån här avslutsfilm och så.
Som det, det var inte det där Börje Salming avslutet riktigt.
Nej, men precis. Han fick ju ett Börje Salming avslut i Flensburg däremot.
Det är bra,
och där
på den
var ju, ja, de är så jävla bra på det. Och där var ju Peter Wikström som ju filmar och klipper tillsammans med mig. Eller jag filmar inte klipper, men vi gör det tillsammans. Och han var ju där nere, så han har ju en massa material från den matchen. Där det var en massa svenska landslagsspelare som var Kim Andersson bland annat och Fahlgren och sådär. Som var och spelade den sista matchen. En fullsatt Flens Arena och ett jävla liv på tyskarna som sig bör. Så den tänkte vi väl kanske lägga in lite i det här dokumentet. Vi får se hur vi gör. Och sen tänkte jag att jag kanske när jag ändå är där, när Peter ställer in sin kamera och ljus och allt vad fan han håller på med, så kan ju jag spela in ett litet samtal som vi kan lägga upp till likt det vi gjorde med Kalle Mattsson.
Oj, oj, oj. Fan vad det glädjer mig att du rör på dig även när det är rördag. Och att du rör på dig i handbollens tjänst glädjer mig ännu mer. Ja. Charlie, du är lite lugnare jobb den här veckan, eller? Du har inte jobbat med handboll varje kväll i alla fall.
Nej, bara torsdag, lördag var det ju nu den här veckan. Så att det är ju, eller mer den som kommer.
Då ska jag pratade tista. Faktiskt om den som var, men den som kommer gissar jag också är lite lugnare. Va? För nu är det ju semifinaler och då kan det ju inte vara lika mycket matcher, tänker jag.
Nej, så det kan man ju tycka. Samtidigt så är det också då som TV4 och C More levlar upp lite, så att säga. Så att det är, det kommer vara intensivt här nu. Exempelvis så har vi ju knappt varit på plats på en enda kvart på damsidan. För att ja, men de bedöms vara för ojämna liksom.
Mm.
Så att, men nu när det är semifinal så kommer vi ju vara på plats på betydligt fler. Så att vi får väl se. Men däremot så är det ju... Det är ju ja, det är väldigt lite, eller sämre framförhållning kan man säga. Jag vet att jag ska till Nacka på tisdag. Och sen vet jag inte mer. Men jag vet ju att det spelas en jävla massa matcher i helgen. Så att det kommer väl trilla in lite mail här under veckan liksom.
Härligt. Jag var inne på handbollsligans bejublade hemsida innan vi satte igång avsnittet för att kolla datumen för herrarnas matcher. Så jag kan i den bästa av världen då berätta för dig vilka datum de spelar. Men det hade de inte bemödat sig med att skriva ut på den hemsidan inte. Där låg det...
Låt mig gissa, alla har valt lördag klockan 16:10, exakt samma dag.
Nej, på kommande omgångar så var det Luge Ysta i morgon, igår och Luge Ysta sjätte också. Så att det går inte att läsa någonting på den hemsidan.
Men en fråga där, Charlie, på det temat som Emil är inne på. Varför spelas det två matcher i lördags? Samtidigt, för det är ju, jag snackade med min farsa om det faktiskt, för han konstaterade också att det är ju samma människor som vill kolla på båda.
Japp.
Kan man inte spela dem imorgon? Eller är den ena på lördagen och den andra idag när vi spelar in söndag?
Jag vet inte, alltså du... jag säger inte det här för att vara dryg, men du har inte varit med i podden så många avsnitt, men jag tänkte ändå att du brukar lyssna på det. Alltså vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt, det jag vill komma till.
Och
ska jag vara helt ärlig så vet jag inte, för jag blir så jävla frustrerad när jag ser det, att det ligger, båda matcherna ligger inte bara samma dag utan på exakt samma klockslag. Mm. Och det är heller ingenting... Alltså ofta så är det ju tablåstyrt efter att någonting ska in i sportkanalen då. Men det andra kan du lägga på C-more när fan du vill.
Ja, exakt.
Och det är ju precis som du säger. Jag delar ju din åsikt till 100%. Det sjukaste exemplet hittills var ju när jag och Putte var i Heidhallen och körde Heid Skuru. Och det var... Jag tror det var 3 SHE-kvartar, 3 handbollsligan-kvartar och 3 kvalmatcher. Eller något sånt där. Det var mellan 7 och 9 matcher på samma kväll. Och då är det, ja, det är precis som du säger. Alltså det finns en viss mängd handbollsintresserade som kollar på det här. Och nu måste du dela upp den. 100% delar du upp på då 8 matcher. Istället för att sprida ut det på 5 matcher. Då har du, eller 5 dagar, då har du 500%.
Mm, och blir det ju väldigt tomt idag exempelvis.
Det blir tomt idag och liksom fan vad man själv, jag också hade velat kolla på Luge Ystad och inte i efterhand när jag vet hur det slutar eller så här, försöka hålla mig ifrån sociala medier. Så jag kan säga att jag vet inte vems felet är, men det verkar ju vara, jag vet att jag och Jenny har i alla fall båda två lyft frågan, både mot våra chefer och mot Peter Gentzel på svensk handboll, och inte riktigt fått några klara svar om varför det är så. Men jag tycker det är helt sjukt, för i min värld så finns det ingenting att skylla på heller den här säsongen. Det kan inte vara så att Baltiska hallen är uppbokad av något annat och att det inte går, utan det handlar bara om kommunikation som jag ser det, och vem som brister i den, det vet jag inte. Men det är tar mig fan orimligt att båda semifinal eller kvartsfinal 4 ligger klockan 16:00 på påskafton. Jag tror ingen av dem, alltså så här, det måste ju varit att, eller jag kan inte förstå hur det kan bli så, för jag tror ingen egentligen vill ha en match då, och ändå så hamnar båda då. Och hade det gått i match 5 så hade båda de legat klockan 20:00, också en jävla tid, på onsdag tror jag. Och det är bortom mig hur fan det kan bli så. Och jag tycker bara alla som jobbar med det borde ligga, alltså det ligger i allas vårat intresse, tycker jag, att sprida det. Det är liksom, det är en produkt som vi från Simor har rättigheterna till. Det är en produkt som svensk handboll vill exponera. Och jag kan som sagt inte förstå det. Jag kan förstå att man tar hänsyn till Europaspel och sånt där, men då kan man göra det på de lagen. Det känns som jag återupprepar mig, men det är sjukt.
Det mer när ni har pratat om det, men det slog mig verkligen när jag kollade på det på lördagen. Men det hade ni goda smaken, du och Putte, att inte avslöja resultatet. Man kunde i alla fall kolla på andra halvlek av Lugge-matchen. Det gjorde ni bra.
Det var ju väldigt bra gjort av er faktiskt. Och jag ska säga det, jag vet inte om vi sa det förra gången då, men bakåt i tiden så har det ju varit att man har velat låta klubbarna styra över det där och inte lägga sig i hur de lägger matcherna, och för att de ska kunna styra det själva då för att maximera sina biljettintäkter. Men mycket biljettintäkter blir det ju inte i år, så det är ju ett konstigt argument. Yes. Men ska vi ta det bakåt då och prata om de två matcherna i lördag? Så jag gissar då, Charlie, fullt fokus på Kristianstad-Malmö. Christian då, en halvlek var utifrån vad jag kunde utläsa där, och medan jag kollade 60 minuter Lugy-Ystad, så det här ska vi nog kunna få ihop lite vettigt att säga om. Men ska vi börja med Kristianstad där då, som ju nu då är klara för semifinal, Malmö åkte ut. Ska jag ställa frågan, Charlie, hur mycket av det skulle du säga att det beror på att Malmö var utan målvakter, och hur mycket skulle du säga att det är allt annat runt omkring?
Vilket är allt annat runt omkring?
Ja, men då får du liksom väga in typ Malmös andra spelare, Kristianstads nyfunna form, liksom så här. Hur mycket procent av själva avgörandet tror du målvakterna hade i Malmö, och vad är liksom resten?
Oj, ja, jag vill ju helst liksom lägga ihop målvakterna med de övriga spelarna i Malmö som en helhet, men eftersom du servera mig tre stycken alternativ, kan man säga, så kan vi väl sätta 33% då på varje enskild del kanske. Mm. Så behöver jag inte överanalysera det närmare. Utan, så 33%
beror på...
Nej, men 33% beror på att Kristianstad är mycket bättre än vad de har varit innan och fått ihop det och ser ut som ett lag och alla har roligt och alla trivs. Och ja, 66%.
Det är glädje, men fan är med att se Kristianstad. Ja,
men har de så jävla kul? Är inte det liksom också en så här lite att man har sagt det så jävla många gånger? Eller så har de. Vad är det som är så jättemycket roligare med Ulf än med Jubbo?
Alltså, det... Ja, vad ska jag säga? Det är i alla fall min uppriktiga och genuina uppfattning att det inte är något spel. Alltså man, varje gubbe man pratar med, alltså det går liksom inte.
Ja, men bara... då har du pratat lite, alltså, för ni säger ju det i sändningarna och sådär, och jag fattar att någonting har det ju med det att göra såklart, men du har också liksom snackat med killarna och fått den bakgrundsinformationen utanför intervjuerna, eller?
Ja, och man alltså det är ingen, inte där heller, när man står och pratar med dem vid sidan av eller innan match och sådär, som man ändå gör. Där är det ju ingen som säger det rätt ut som du fiskar efter, som jag heller inte tänker säga. Men det går liksom inte att läsa det på något annat sätt. Och alldeles oavsett vad man liksom lägger skulden, så är det i alla fall uppenbart att alla mår mycket bättre. Axlarna är liksom, de är nere. Alla, ja, men det är liksom leenden på alla håll och kanter. Och det känns inte fake för 5 öre. Utan man ser att det verkligen är så. Så det, Kristianstad mår ju bättre nu än vad de har gjort.
Har du haft Ulf när du var där?
Nej, men han var... jag träffade honom för att han var... Jag tror att han var ledare för... vad ska man säga då, Farmen eller vad det nu heter, alltså det som låg i division 1.
Det som Pablo Roberto var programledare för.
Ja, exakt det var han.
Fan vad Ulf hade varit mycket bättre programledare än Pablo Roberto för Farmen.
Framförallt än Pablo Roberto.
Ulf hade passat perfekt i Farmen ju, som programledare.
Han är likable character, ja.
Är det du?
Ja. Nej, men så, en tredjedel är helt Kristianstads egen förtjänst. Sen i 2/3 måste jag säga att Malmö inte är Malmö. Det är ju inte HK Malmö som spelar den här kvartsfinalen. Det är liksom resterna av ett skeppsbrott som försöker lappa ihop det. Så det hör ju spelet till såklart, men känns ändå jävligt... känns lite futtigt liksom. Tråkigt att vi inte fick se den här kvartsfinalrysaren i sin fulla potential, utan att den nästintill var dödsdömd redan innan den drog igång.
Och Marcus Olsson får ju när han skjuter från 9 meter eller 12 eller 11 eller vad nu han sköt i den här serien, det hade han ju inte kunnat göra mot Beutler, så enkelt är det ju.
Nej,
och hur mycket man ändå än tycker om Ebbe Håkansson, som jag verkligen tycker var en härlig figur och grym på närskott, så är han ju inte lika vass på dem från distans, hur mycket putte han ville höja. Nej, honom senast.
Hans tid kommer ju. Det finns
verkligen
ju inga tredje målvakter i någon liga i världen som kan gå in och ersätta Beutler och Hellberg och göra det. Nej, på samma nivå som dem.
Ja, men där har Marcus Olsson, tror jag, liksom, han hade sån jäkla flyt, ska jag inte säga, men att den här matchserien kom just nu där han kunde skjuta i princip när han ville, och det gick in. Jag tror att han blir hyperfarlig nu, för han har fått det här självförtroendet av den här matchserien. Men så enkelt som det gick för honom nu kommer det inte gå i nästa serie.
Ja, det är ingen dum analys du gör där, Christian, faktiskt. Utan det...
Och han kommer ju stega upp från 10-11 meter nu även i semin förmodligen. Och då ska bli väldigt intressant att se hur målvakterna gör och hur han tacklar eventuella skott som målvakten tar dem.
Ska vi prata om deras motståndare IFK Skövde och deras väg fram till semifinalen också?
Mm.
Ja, det kan vi göra. Den har jag ju också, alltså kvartsfinalserien då mellan Skövde och Alingsås har jag ju bevakat också ganska nära. Det är de två som jag främst har koll på. Jag har sett väldigt lite egentligen av Lugi Ystad eller Sevov Guif. Det är skärvor här och där, men jag har varit på plats på flera av de andra. Så där, ja, vad ska jag säga, det är lite samma känsla, även fast det inte går att jämföra med Malmö, men just den här känslan att det var en kvartsfinalserie som hade kunnat bli så mycket mer än vad det blev. Jag tyckte inte Alingsås var där. För en gångs skull så var inte Alingsås bäst när det gällde i slutspel. Den här formen som man undrar vad det är för något. Det här Coca-Cola-receptet som Micke Fransén har haft. Och som vi har ifrågasatt säsong efter säsong och fått checka upp. Den här gången så fanns det inte där. När vi tänkte liksom, ja, det är klart de löser det.
Ja. Första året där vi kanske inte har oroat oss över Alingsås form i februari. Mm. Utan sagt så här, men de så kommer de sen. Men då händer det inte i år då?
Nej, det gjorde inte det. Och det är... Ja, det beror ju mycket på... Det vi lyfte inför säsongen, det är ett tunnare Alingsås än vad jag har sett på flera säsonger. Och det blev utslagsgivande. Jag tror också att det här Europaspelet, som alla lag alltid pratar om att det är så utvecklande och en självklarhet att man tjänar på det. Det är nog grundregeln, ja. Men den här säsongen tror jag fan inte det, för Alingsås del i alla fall. Det kanske är en individuell utveckling på vissa av de här spelarna, fine. Men det har kostat jävligt mycket för dem att åka till Ryssland och Tyskland och Bellman. Med den tunna truppen de har haft. Sen trodde jag ändå att nu när de faktiskt började få tillbaka spelare, att det kanske skulle bli det här lyftet då. Men de såg faktiskt helt tröttkörda ut i sista matchen. Det var ingen power kvar i vare sig Andersson Moberg eller Lang eller Freiman, som ändå hade power i match 3 där. Det kändes som att han brände rätt mycket av det krutet där. Och Blomgren, ja, visst, han kom igång lite i andra, men det var ju första halvlek de släppte det liksom, låg under med 7 i halvtid, och där var det egentligen, ja, där kändes det ju kört. Och sen så hade Håvard Åsheim, jag tror han hade 63% en bit in i andra liksom. Vad fan gör man då?
Nej, då blir det. För Alingsås målvakt var ju också bra, men har Skövde en målvakt på så höga procent, då är det inte mycket att göra ju.
Nej, det var det som var det sjuka. Hagvall var ju helt, han var ju äckligt bra när han kom in. Han låg ju snudda 50, tror jag. Men var ändå inte i närheten.
Nej, det är otroligt att liksom köra 50% men ändå inte vara bästa målvakt på plan.
Ja. Nej, så att det blev mina tips faller nu.
Ett efter ett, ja. Aj, aj, aj.
Men det är också roligt. Det är också roligt att det nästan alltid finns den där, i nästan varje slutspel så finns det den där skrällen. Som, och det blev ju Lugi nu då. Att Skövde går vidare mot Alingsås är ju ingen skräll på det sättet.
Nej, det är ingen skräll. Jag ska bara fråga Christian innan vi flyttar fokus till Lugi. Hur många, vad tror du Vremer har för procent i slutspelet?
Oj.
Okej, jag säger så här då. Han har skjutit 23 skott. Hur många mål tror du han har gjort?
Är det straffarna också, eller?
Ja, det är 4 straffar, varav en drog han ju en meter.
Precis,
över.
Exakt, för den kommer jag ihåg. Mm. Nej, men han har hög procent. Han har satt 18 av de skotten.
20.
Ja, jag tror 20, fan.
Så jävla bra. Fan vad man unnar Vremer att göra ett riktigt bra slutspel nu sista säsongen.
Mm. Ja, men jag hoppas verkligen att tänk om de kan gå hela vägen till och med. Kan de det, tror ni?
Jag har märkt att jag orimligt mycket håller på Skövde i alla matcher de spelar nu. I vanliga fall har jag liksom inte mer eller mindre sympati för vare sig Skövde eller Alingsås. Liksom. Men nu, bara för att det är Vremers sista säsong och han är så
jävla. Men det är såklart att det är speciellt eftersom vi känner honom och har både umgåtts och jobbat med honom. Och det är... För er som inte har gjort det så man får ju en bild på planen om att han skriker och gormar och är väldigt inne i det och sådär. Men utanför planen är det ju sån oerhört snäll och sympatisk och ödmjuk person som med den dialekten också gör att det blir ännu mysigare. Och han
tänk om han hade haft en så snäll
varm
vän.
Ja, exakt. Ja, men han är liksom... Ja, han är någon sån där vän som alltid är där för dig. Liksom. Som alltid hjälper till. Och... Ja.
Men det där trädgårdsreportaget som du gjorde hos honom.
Mm.
Det är ju exakt sån han är.
Ja, ja.
Alltså, sån är han ju, 100%. Det är ju den
och ännu bättre
bilden.
Så var det... Ja, visst. Och ännu bättre så var det ju hemma hos Christian Svensson. Som han bara åkte hem till för att beskära deras äppelträd.
Alltså, det är så jävla roligt. Liksom bara... Jag skulle liksom bara ler bara av tanke på den här businessen. Alltså så här, han vem fan jag vet inte. Det känns ju som att det är också en sån grej. Hur går det med firman, Rasmus? Vi drar inte in några pengar, men jag åker runt till alla gubbarna och
men fan vad
hjälper
gött det
dem.
Var det, ja.
Alltså jag tror men absolut skulle kunna vara så, men jag tror att han har sånt jävla nätverk där. Det märker man när vi var ute och käkade på stan och så där, att han har liksom, han känner ju alla där och han är liksom tjänis med folk och så har han bara det sinnet att han åtminstone liksom tar 75% av vad han borde ta i betalt, så kommer det gå bra.
Tror han gillar att sitta med bokföringen ungefär lika mycket
nej.
Som jag?
Nej, ja, där har ni samma aura. Jag måste säga att jag har ju också faktiskt hatat bokföringsdelen och också, man känner sig varje gång man ska sitta med den så blir man lite rädd på något sätt, och det är konstigt för att man har inte lämnat in den än vid det läget som man sitter med.
Nej.
Men jag satt faktiskt igår och började peta lite med, det är ingen stor grej för min egen del, men petade med den då själv, och jag måste säga att, och så spelade lite goa låtar på radion, så att fan, det var rätt trevligt måste jag säga.
Jag ska slinka ner ett litet visitkort till Rasmus när jag träffar på honom här i semifinalen också. Jag känner till en redovisningskonsult nämligen som är perfekt för den storleken av egenföretagare.
Just det.
Ja, men det är bra, Charlie. Jag tror att du är en fantastisk redovisningskonsult faktiskt. Lugi var det då.
Får jag säga en grej till på det temat som jag kom på nu. Den du borde sticka ner ett visitkort till som jag bara att som jag tänkt på nu när jag tittat på så många sändningar med Patrik Westberg och dig och också tittat på hans uppdateringar inför matcherna som är liksom lite stökiga sådär. Jag tänker att hans bokföring borde du ta dig an både för hans egen skull och för statens skull, tänker jag.
Jag känner precis tvärtom. Det där är en ren förlustaffär för mig, för att han kommer vilja ha kompispris och den kommer vara hur snurrig som helst.
Ja, men just
precis, du kommer inte få in det i färgade mappar där kvittorna ligger på rätt
ställe. Jag är inte filantropen där som Rasmus som åker hem och beskär mina kompisars trän. Jag vill fan show me the money.
Nu tycker jag vi ska prata lite Lugi då. Lugi som ju då...
Du kan bara prata om Simon Säger så är du färdig sen.
Ja, det är väl ungefär så, va? Den första riktiga och den stora skrällen hittills i slutspelet. Och det är ju mycket riktigt som du säger, Christian, att Simon säger är... Det är jävla tråkigt nu. Har vi pratat om tre matchserier och det är bara målvakter vi har pratat om så länge, Men han var ju verkligen tungan på vågen där.
Carl Wallinius är ju som bekant fin också.
Ja, vad var det han gjorde där i den där sista matchen som stod och vägde? Han gjorde väl de tre sista målen, va? På ganska utsatta lägen. De verkligen behövde göra mål i varje anfall och det var hand upp och det var det ena och det andra. Men känslan är ju det som vi pratade om strax innan jul, tror jag. Att Wallinius har den där egenskapen som vissa spelare har, att precis när han vill göra mål, då kan han göra det. Det verkar liksom inte vara något vidare svårt. Och det behöver inte vara ett läge och det behöver inte vara någonting. Han och Erik Johansson är väl de två i handbollsligan som har den egenskapen, tycker jag. Att, ja, men jag tar bollen och så försöker jag skjuta då. Kommer de ut, ja, då går jag förbi då och så skjuter jag sen. Alltså, att det verkar inte vara så svårt för dem helt enkelt.
Ja, men det är bra. Kan vi inte jämföra dem lite utifrån ett internationellt snitt? Och då tänker jag, Erik Johansson är lite... snabbare egentligen kanske, och Carl Wallinius lite tyngre, och det kan ju vara bra i handbollsligan, men är det lika gångbart internationellt, tror du, Charlie?
Nej, det,
eller måste man vara snabb?
Ja, jag delar din bild där. Alltså, Wallinius, som jag ser det, behöver förbättra, han är lite för trög och det kommer han ju onekligen förbättra. Men han tar...
Hur kan man förbättra det? Kan man verkligen det?
Ja, det är klart man kan. Det är klart man kan träna på att bli mer explosiv och snabbare. Och komma till läget snabbare. Alltså, det är lite för ofta som jag tycker. Som att han behöver ta sina tre steg. Och ta lite långt. Alltså så här, är lite trögstartad så. Och det kan man absolut träna på. Men och det, bara genom att träna i den miljön och spela den miljön han kommer göra, så kommer han bli bättre på det. Det finns alltså ingen tvekan om det. Men jag delar den bilden. Och Erik Johansson han är snabbare i det läget. Han har ett snabbare tillslag, behöver väldigt lite yta och väldigt lite tid för att komma till ett bra läge. Sen är Wallinius bättre bakåt än vad Erik Johansson är. Så att de ligger före varandra på lite olika grejer här, men två jävligt intressanta spelare.
Är inte Erik Johansson ganska bra bakåt för att vara... Alltså, han är ju bara 20 också. Det får man också väga in i ekvationen, tycker jag, när man jämför spelare. Att jag tror att Wallinius är 22, va? 23? Kanske 22. Och Erik Johansson är 20.
Ja. Nej, men det är självklart. Men Wallinius är trots allt bättre än Erik Johansson är bakåt.
Okej, jag litar på dig. Det gör man ju alltid rätt i. Men jag tänker att...
Utom när det är tipsen då i handbollsligan.
Ja, tipsen kanske inte... inte det som ska vara din absoluta superkraft då som expert. Men i allt annat kanske. Lite intressant med Lugi, som ju då maximerar sitt material, får man ju ändå säga. De har ju en väldigt bra startsexa. Kanske att du kan slänga in liksom en sjunde, åttonde spelare där också. Fredrik Olsson tycker jag är ganska, men ett perfekt backup liksom. Han kan gå in på alla 9 meters positioner och göra ett bra jobb. De har Paradis som gör ett väldigt bra jobb bakåt och så att de har ju liksom, ja, men bra första spelare där. Men Mark Udd får vi nog ge cred, va, som har typ lagt ett spel som passar det här sättet att spela väldigt bra. Det verkar som att hans filosofi, jag vet inte om han har haft den filosofin sen tidigare eller om det är en filosofi han liksom har uppfunnit när han har tittat på truppen eller så här, men den matchar väldigt bra med det här Lugi-gänget.
Udd förtjänar ju all cred, vilket han också får. Samtidigt då, för att jag vet inte ens om det är ett försvar för mitt tips eller min heder som expert, men jag såg ju ändå samma tendenser av Lugi, det jag såg i kvartsfinalerna, som gjorde att jag tippade att de skulle åka ut, som har gjort att jag har tänkt att det här är ett jojo-lag som kan svaja helt sinnessjukt, inte bara från match till match utan under en match. För alltså, jag skulle vilja istället fråga er, hur mycket av den här skrällen beror på att Lugi är helt fantastiskt, asgrymma och Udde är ett geni, och hur mycket beror på att Ystad IF gör en Ystad IF? Jag ställer frågan till er för att jag tror inte att jag är korpulent att berömma det, så att säga.
Korpulent är du framförallt inte.
Jag vet, kille. Men för den matchen som jag har sett är nummer 3.
Mm.
Och där fick jag såna jävla dåliga vibbar av Ystad.
Mm.
För där Lugi är ju liksom Sveriges sämsta handbollslag i en period i den halvleken. De gör alltså 13 tekniska fel.
Usch.
I en halvlek. Och Ystad gör 2.
Mm.
Och ändå så står halvtidsresultatet står 15-12 till Ystad. Och där kände jag, okej, Ystad fuckar upp här nu.
Mm.
För om du går, alltså de borde lett med 7-8 mål i halvtid.
Mm.
Om du går från en halvlek när motståndaren har bjudit dig på 13 tekniska fel och inte lyckas leda med mer än 3, då är du jävligt illa ute. Och i andra halvlek så skärper ju Lugi till det, så som vi har sett under hela säsongen. De landar på 18 tekniska totalt, vilket är en jättehög siffra, men de har bara 5 i andra halvlek och krigar sig tillbaka. All heder åt dem, Valinius, Grym, Seger, Grym, Hallén, alla är jättebra. Men alltså vad fan, du måste kunna liksom döda ett lag som slarvar bort 13 bollar i första halvlek.
Mm.
Och därför är det liksom, ni som har sett fler matcher, hur mycket ångest och hur mycket ängslighet har man sett hos Ystad?
Jätte superduper mycket, för jag tycker att man måste liksom ha någonting och alltså någon slags konstant att mäta mot, där man kan mäta så här funkade de innan och så här funkar de nu. Och jag tycker att Ystads kantspelare brukar vara duktiga. Alltså Jim Andersson, Dahlin, Hampus Andersson, det är liksom bra kantspelare. De brukar göra det jättebra. Men i den här kvartsfinalserien har de missat jättemycket. Alltså, och det är ju oförklarligt att man under seriespelet hoppar på vissa vinklar, gör ett visst antal mål och sen i slutspelet gör man inte det. Och då är det ju någonting i laget som är konstigt, eller hos de spelarna då eller så. Men det tycker jag man kan ha som en indikation på att det är någonting som inte står helt rätt till Ystad heller då, vad det nu är.
Ja, men sen så tänker jag också att man på Lugis sida har ju lyckats med försvaret, i alla fall då de matcherna, de sekvenserna jag har sett mot Ludde och Dadbodode, för att man har liksom inte riktigt fått det flytet som de brukar kunna ha. Och sen är det väl någonting med Kims axel, va? För han kunde inte skjuta i alla fall då när jag såg. Och det är klart att den dimensionen behöver man ju på höger nio såklart.
Mm.
Mm, verkligen. Ja. Kim Anderssons skott kommer ju saknas i alla lag, så att säga. Så är det ju verkligen. Här, Jim Andersson, 60%. Hampus Andersson, 67%. Det hör ju fan inte till vanligheterna. Och det här är alltså utspritt över hela kvartsfinalserierna.
Mm. Ja. Ja, men jag upplevde Lugis försvar som bra, och då det är klart att då får ju säga ännu bättre stats. Och han är också grym. Så att det blir liksom en fin kombination för deras del. Och sen Kasper Kjell tror jag också är en jävla viktig pjäs i deras anfallsspel, som den irrationella snabba playmakern han är. Sen finns det, fan jag har glömt han namnet på honom, det finns en kille, en gubbe de skickar in på mitt nio ibland som är så in i helvete snabb.
Du menar du Dalibor Dori nu?
Nej, jag tror det. Ja, det var ju schysst att kalla här.
Ja, förresten, väldigt fint tycker jag av Dåder när han i halvtidsintervjun sa att sådana snabba lirare som mig och Kjell måste få ta 4 steg ibland. Det hör till spelet. Och liksom inte bara som ett skämt liksom, utan han menade så här, snabba spelare ska ha 4 steg, så är det.
Jävla han är också intervju. En härlig profil Dalibor, måste jag säga.
Verkligen. Nej, sen det här kan man ju givetvis bara spekulera i, men det är något helt annat också att spela slutspel. Och jag har imponerats mycket av hur Oskar Kalén har tacklat sin första säsong som huvudtränare, och att han har liksom jämnat ut det här svajiga Ystad som vi har sett under flera säsonger och fått dem att bli stabila. Man liksom säger fan vad han har fått ihop det snabbt. Men det finns, som sagt, när man går in i slutspel så är det något annat. Det är det här att skruva på lite detaljer. För om tre dagar möts vi igen. Komma med motdrag mot deras motdrag. Och här är ju liksom också, det kanske är, där kanske en styrka ligger hos Udd som vi inte ens känner till. Alltså det är sånt som vi som bara tittar på det aldrig kommer få veta. Utan liksom, då måste man nästan in och se hur lagen fungerar. Men det är ändå sådär att Lugi, dels att de kniper första i en jättemålrik affär. Sen förlorar de med 9 andra och gör bara 15 mål. Men sen lyckas skruva på det och lösa det till tredje igen. Alltså det är det som är slutspel också.
Mm.
Och det kan också vara en dimension som kanske finns i Mark Udds ledarskap. Det vet jag inte. Men det är fan i mig lätt att glömma det. Att man kan liksom inte bara gå på gamla grejer. Jim Andersson, han kanske kan hoppa på sina vinklar i serien. Men nu har det en målvakt faktiskt brytt sig om att detaljstudera dig när du hoppar på de här vinklarna. Det kanske ingen målvakt har gjort innan i serielunken. Det kan också vara en sån grej.
Så kan det verkligen vara. Sävehof har vi ju pratat om tidigare som slog ut Guif. Men då, nu får du chansen igen här, Charlie. Nya tippningar då. Och ni som lyssnar får väl ta det för vad det är då. Men vi ska i alla fall säga någonting om Sävehof möter ju nu då Lugi. Och där måste väl Sävehof gälla som favoriter, va?
Ja, alltså jag är lite trött och irriterad på mig själv att jag inte tog hänsyn till den inbördes statistiken under säsongen mellan Lugi och Ystad, för då Lugi vann båda, tror jag.
Ja.
Och det sket jag i och bara såhär, ja, det spelar ingen roll nu, men det kan ju absolut ligga något i det. Om jag då väger in det i Sävehof Lugi, så har ju Sävehof vunnit båda matcherna mot Lugi i serien. Plus att då i båda de matcherna vill jag minnas att Lugi har gjort precis det. De har varit världens bästa handbollslag i 10 minuter. Och sen har de inte gått att känna igen i 10 minuter. Medan Sävehof har ju... Ja, de är ju nästan alltid konsekventa och stabila på ett annat sätt. Så att jag... Nej, jag, vad fan, de får gälla som favorit. Det spelar ingen roll att de skrällde mot... Eller spelar roll, gör det. Alltså, om skräller man och slår ut Ystad så kan man väl skrälla igen. Men det är inte, jag tänker inte lägga det kortet på Lugi. Det gör jag inte. Sävehof får fan bära det favoritskapet.
Låt som 3-1 i matcher i min värld.
Ja, rimligt.
Christian, håller
bra,
du med?
Bra, Schelin.
så gör jag nu. Jag bara säger så här, ja, 3-1 och sen får det vara så.
Ja, men jag tror på... Fan, det är tråkigt, men jag tror på samma faktiskt.
Skövde Kristianstad då. Den mycket mer svårtippad för mig i alla fall. Så här väljer jag att lyssna på dig först, Charlie. Så får jag se om min kappa vänds av ditt resonemang.
Ja. Nej, men det är ju verkligen bara... Jag kan sitta och resonera i all oändlighet. Jag tycker det är jävligt svårt för att... jag tycker att inget av lagen riktigt har testats i kvartsfinalen. Och det kan ju låta sjukt med tanke på att de har slagit ut Malmö och Alingsås.
Mm.
Men jag tycker inte det var det riktiga Malmö och inte det riktiga Alingsås heller. Så det är lite svårt. Och det är lite tråkigt. Men jag lever trots allt kvar i liksom det som har varit sanning för mig i 15 år. Att IFK Skövde har jävligt svårt att prestera när det väl ska avgöras. Och när det gäller när man ska vara bäst. De når ju inte ända framåt. Har inte gjort. Medan IFK Kristianstad har bevisligen gjort det rätt jävla ofta de senaste åren.
Jo, det.
Så att... Nej, fan vad svårt alltså. Jag tycker IFK Skövde... De har ett jävligt fint lag alltså. Men det har... Det är så coolt med Kristianstad att de helt plötsligt är lite breda nu.
Ja. Jo, men vi pratade ju om det inför säsongen. Truppen är ju fin och den är ju bred liksom. Det är bara att spelarna sen har spelat väldigt dåligt under en halv säsong. Och därmed så har man börjat tänka att de har ju inget nu. Och sen, ja, de har ju grundkvaliteten. Vi vet ju hur bra de här spelarna är egentligen. Det är ju landslagsspelare liksom.
Precis, det är bara det att de har sett smala ut. Jag var inne, jag resonerade om det i sändningen senast också, att under säsongen så har man gått och trott att IFK kanske bara har 8 spelare och att de har den smalaste truppen i hela ligan. Och så nu är det så här, ja men fan, Albin Selin, svinviktig. Så här, de slänger in en kille som heter Zoran Bosic som är, fan vad coolt. Det är liksom, jag får vibbar från när Sevov slängde in Gisim Salihi mot RIK för 6 år sedan eller vad fan det var. Och bara, vad är det här för snubbe? Isak Larsson, 18 bast, kommer in och bara, ja, jag lirar här.
Alltså, det ska vi ju ge dem. Fan vad kul det är nu med lite unga talanger i IFK Kristianstad. Mycket har vi ju sett innan, men den varan har vi inte sett jättemycket av de tidigare framgångsåren. Det är ju fan extra kul nu.
Ja, men det är skitkul. Och så då, man kan ju bara räkna upp liksom. Emil Frend Öfors, Alfred En, Marcus Olsson, Olof Gudmundsson, Johan Nilsson, Tate Reynarsson, Filip Henningsson om han orkar hänga med upp från försvaret. Albin Selin får ju gå rätt själv där ute. Fredrik Petersen har vi också, vi kan slänga in lite överallt. Adam Nyfjäll, Jörma Låström, Kristensen. Han kunde inte spela så mycket sist. Släng in Gustav Banke, stänger igen fullständigt.
Alltså det skiter sig allt, lag. Då har vi Orsvirk som ju, när han är på
humör, är hur bra som helst. Glömde honom, han som gjorde 11 mål mot Ademar Leon liksom. Så när det är ett, nej fan.
Och vilka jävla baljer de gör också. Jag får ju bok över snygga mål för att kunna skicka in när vi gör tv-avkast. Och jag fick ju, pennan gick varm kan jag säga, under senaste fighten mellan IFK och Malmö. Och Einarssons projektila han skickar iväg från sin höger nio position är faktiskt ögonfallande. Nästan varje år.
Slå mig nu att det är ett IFK-derby. Ibland irriterar jag mig lite både på när Skövde anhängare gör det, men nästan ännu mer när Kristianstad anhängare gör det, kallar sin förening bara rätt upp och ner för IFK. Jag kan tycka att det är lite, vad ska vi säga, de tänker säkert inte på det, för i deras stad så är de IFK i förhållande till någon annan förening, men jag tycker det är lite kaxigt att bara kalla sig själv för IFK mot alla andra IFK-föreningar runt om i riket.
Men i Kristianstad så blir det lite lättare, för då säger de ju IFK.
Vad var skillnaden?
Ja, alltså ni hör att jag inte vill tippa den här, va?
Nej, verkligen, du drar dig.
Kan inte ni tippa den?
Jag säger 3-2 till Skövde.
Ja, jag har ju faktiskt sagt Kristianstad hela den säsongen. Inte för att det spelar så stor roll, men jag tänker absolut inte byta nu.
Sa du det? Nej, även när precis. Folk frågade i november? Ja. Och så. Ja,
okay. Alltså jag gjorde en grej av att jag tänkte att de skulle få igång det här maskineriet. Men jag trodde de skulle få igång det med Jobbo. Så där hade jag ju fel då. Att jag, nice. De var ju tvungna att byta till Ulf. Men de fick ju igång det.
Mm. Jag tror faktiskt också att om man spårar mina initiala tips så är väl typ Kristianstad det enda som lever fortfarande. Så, ungefär, jag hade nog Malmö och Ystad rätt långt också, så att jag får ju fan också stå där, jag får stå i deras ringhörna och säga 3-2 till Kristianstad då. Nej fan, jag skulle inte säga 3-2 till Skövde, 3-3 blir det.
3-3, ja. Ja, men det är väl rimligt. Och vad skönt det ska bli också nu när då kvartarna i SOE är över, för att de var ju lite ojämna och förutsägbara och sådär, men nu när det blir semifinalen, nu blir det ju jävla fina matcher där. Och du har ju redan varit inne på det i ditt tidiga tips, i ditt kvartfinaltips var du ju redan och snuddade på semifinalerna. Charlie och sa att vi ska fan höja en varningens flagg för Skara mot Skuru. Kan inte du motivera lite varför den flaggan ska vara där?
Ja, enkelt förklarat så har det att vissa lag passar vissa andra lag jävligt dåligt. Och för Skuru så har Skara varit ett lag som passar jävligt dåligt. Att det har varit väldigt många matcher som har varit jämna, som har slutat oavgjort, som Skara har vunnit med ett eller ett par bollar, som Skuru har fått kriga sig och vinna med en historiskt sett. Och även den här säsongen, Skara är ett av de få lagen som har slagit Skuru i år på bortaplan också, alltså i Nacka dessutom. Och Skara som är i semifinal för första gången i klubbens historia, så att ja. Som sagt, därav varningens finger, att det är ett lag som Skuru har problem med. Och det var ju när de hade Ulrika Olsson, de hade de här problemen. Och borde ju rimligtvis med all tänkbar logik vara så att de problemen inte är mindre nu då.
Om så de inte nu har börjat spela annorlunda då, ja, och det annorlunda precis. Spelet passar Skara sämre. Det fanns ju, det var väl sportchefen som var ute och sa det, att han tyckte att de hade spelat lite annorlunda och lite snabbare och mer dynamiskt anfallsspel nu efter Ulrika Olsson än vad de hade gjort tidigare, där han tyckte det var lite mer långsamt och man väntade på att hon skulle göra det liksom, att det kanske har skakat om Skuru också då på ett sätt som gör att det matchar sämre mot Skara. Det får väl framtiden utvisa.
Precis, och vi får se redan på tisdag. Som sagt, då är det semifinal 1 mellan Skuru och Skara. Då får vi se.
Var inte det var de här också lagen står. Att det var en märklig tid på den? Var det inte avkast
18.00 är den, så att, det är bara för att Simors expert ska hinna med tåget hem, tror jag.
Är det sant?
Nej, det är inte sant, men det är en trevlig tillfälle.
Jag tror inte det går något trevligt sammanträffande.
Om det inte blir förlängning.
Precis.
I så fall får vi ta en öl i hotellobbyn, Krille.
Ja, jag längtar.
Eller kasta in Krille som expert sista. Förlängningen tar Christian som expert.
En övertänd. Fan vad övertänd jag hade varit då.
Det hade du.
Bara skämt. Alltså jag, om Putte kör som skämtar hela tiden och jag tycker det är kul att skämta, det hade ju inte blivit en enda seriös mening. Där märker man att du rätar upp honom ibland när du liksom, ja men, in på spåret igen liksom.
Ja, ja, vi har en fin sån, ett litet gummiband mellan oss kan vi säga.
Ja, ja men det är dynamik. Mm. Vad fan det... är Purjo? Är han i Spanien eller?
Ja, Katalonien.
Jag såg ju den matchen, va? Och jag tror att han kom in när det stod 10-1 till Barcelona.
Mm.
Och efter det så tycker jag de spelade mycket bättre anfallsmässigt.
Ja, nu när inte han är med så kan vi ju säga det, att de har ju förberett sig något jävulskt inför den här matchen. Och man tänkte ju så här, och hoppas nu för Elverum som har jobbat med den här matchen liksom i flera veckor och bara preppat den, att de får en start som åtminstone gör att det blir lite kul för dem att spela nu då, när de har förberett sig så väl. Och så... ja, jag som inte såg den då loggade in på livescoren och såg så här 11-1 till Barcelona. Fy fan. Det var de två veckornas arbete uppe i då.
Ja. Men man kan ju säga att det börjar då att börja med Puyo.
Det kanske han gör nu när de möts.
För ja, fast han skadar sig, så jag vet inte fan.
Jaha.
Jag tror det hade stått 15-0 annars om de inte hade förberett sig två veckor.
Så hade det är klart att man måste förbereda sig. Det är bara himla tråkigt att se när det blir så himla dåligt. Men imorgon, måndag, klockan 18.45 spelar ju de. Har du något att sätta på tvn igen, Christian?
Ja, och den har jag anmält intresse för faktiskt.
Snyggt. Vill du tippa även semifinalen Sävehof-Hör, Charlie?
Mm, den kan tippa. Den tippar jag 3-1 i Sävehof då.
Mm. Ganska komfortabel seger för Sävehof, tänker du?
Jag tänker det ändå. Jag tänker att det är fan nästan otroligt att Hör in till sista omgången faktiskt hade chans på första platsen, med tanke på vad de har kunnat ställa för lag på benen stora delar den här säsongen. Så att det, ja, det borde ju egentligen tala för dem då. Kan man ju också tycka.
Är de tillbaks? Alltså, är alla spelare det tillbaka? Är, eller?
Nej, det är, jag tror inte de är det. Jag tror att det är för många som... För att de skulle kunna liksom utmana sig på riktigt, så... tror jag att fler hade behövt vara lite längre i sin återhämtning. Vissa kommer inte vara med överhuvudtaget. Tilla Winberg har inte spelat en enda match exempelvis den här säsongen. Hon hade behövt. Tova Alm kommer tillbaka, blir bättre och bättre, men hon hade behövt några månader till, tror jag, för alltså vara så där bra som hon var i Lugi. Mm. Och det kommer hon inte vara, och det behövs när du möter Sävehof, tror jag, i en semifinal. Så det är lite det jag grundar på. Sen nej fan alltså, Ola Månsson och, ja men de har fan ett bra lag ändå, de har jävligt bra lag. Nej, alltså två bra målvakter, Rapp och Kjell Lager på kanterna, Isabel Andersson som bara stänker in mål, Amelia Lundbäck, alltså när hon är bra så är hon jävligt bra. Så det är inte Emma Lindqvist, hon kan ju fan vara bäst av alla. Så det är egentligen, det är ett starkt lag, men inte lika starkt som Sävehof.
Jag nöjer mig så. Ska vi addera någonting mer innan vi rundar av butiken?
Men kan det räcka så, va?
Ja, ibland så ibland så är det nästan skönt att bara runda av, andas ut och säga tack som fan till alla som har lyssnat, och framförallt stort tack till alla våra patrons.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.